Varmt välkommen till det fjärde avsnittet av podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid. I det här avsnittet så ska vi vidga vår världsbild rent bokstavligt. Det här avsnittet heter De tre världarna. Och det handlar om att vi inte lever bara i en värld utan i tre. Om vi tar till oss den tidlösa visdom som är grunden för skönhetens väg. I förra avsnittet så delade jag en del om de fyra nivåerna av medvetande. Och att när vi vidgar vårt medvetande så får vi tillgång till alla våra krafter och kan kommunicera med vår egen själ och faktiskt höra vår egen själs kallelse och förnimma vad livet har för större plan för oss. Men det finns också ytterligare en dimension som skapar djup och höjd åt de här fyra medvetandenivåerna. De fyra medvetandenivåerna, det var för lite repetition då, det var på engelska body, mind, soul och spirit. Så kropp, sinne, själ och ande. Och att det här är fyra nivåer av medvetande där man kan säga att kroppen har den tyngsta energin. Alltså det är svårast att förändra på kroppens nivå. Medan när man går högre och högre, det är lättare att ändra i tanken. Och när man kommer upp på själslig och andlig nivå så jobbar man enbart med energi. Vilket gör att förändringar kan gå väldigt fort. Så därför kan man prata om nivåer, alltså höjd på vibrationer energimässigt. Men när vi pratar om de tre världarna. Så blir det som sagt ytterligare en dimension som vidgar de här fyra nivåerna. De tre världarna kallas generellt för undervärlden, mellanvärlden och övervärlden. Med lite olika uttryck finns de representerade i tidlösa traditioner över hela världen. Och den som vi pratade om i förra avsnittet lever med full medvetenhet och har tillgång till alla nivåer av sitt medvetande. Det är den som i sitt sinne, med hjälp av kraften av sitt fokus och med hjälp av sin fria vilja, faktiskt kan röra sig emellan och förena de här tre världarna. Okej, finns de här tre världarna på riktigt? Ja. Om du frågar mig så är de tre världarna, precis som vår kropp, vår sinne och vår själ, de är uttryck för och dimensioner av vår livskraft, av vår livsenergi. Och som jag har nämnt tidigare så har vi i västvärlden som en blind fläck. I alla andra äldre traditioner, vart man än vänder sig i världen, oavsett om man tittar österut till Kina, Japan, Indien, Sydamerika, Nordamerika, Afrika. Alla andra äldre traditioner känner till den här kraften som kallas med olika uttryck för ki eller chi eller prana eller kalpa. Alltså livskraft eller livsenergi. Men här i väst så har vi har ju ännu inte mätinstrument som generellt är betraktade som vetenskapliga för att mäta det här. Och det är ju en sak. Men konsekvensen blir ju att vi agerar som om fenomenet livsenergi inte alls existerar. Vilket man kan diskutera. För vetenskap är bra, men ett förhållningssätt som dömer ut allt som ännu inte är bevisat. Det har ingenting med vetenskap att göra, utan det är ju mer ett tecken på ett slutet sinne och en ganska begränsad världsbild. Jag tänker att det är, i den här frågan så är det ju tur att forskarna har öppet sinne. För det är ju en förutsättning för forskning, att vara öppen för att upptäcka nytt. Så att det här slutna sinnet och den begränsade världsbilden kommer ju inte från forskarna själva, utan det är ju världen runt omkring. Och därför så är jag väldigt hoppfull. Jag tror att vi kommer att se förändringar här, ju fler som öppnar sina sinnen. Alltså vår kollektiva världsbild håller på att förändras. Och vi kommer alla att på många olika sätt, inte bara när det gäller existensen av livsenergi, utan i alla frågor så behöver vi öppna upp för andra perspektiv om vi ska kunna ta oss ur den situation som världen befinner oss i. Därför att det var vårt gamla sätt att tänka som satte oss i den situation vi befinner oss i nu. Och därför behöver vi nya sätt för att komma vidare. Jag säger att jag är hoppfull att vetenskapen kommer att hitta nya mätinstrument. Och jag tror att förekomsten av livsenergi kommer vi nog att få veta mer om så småningom. Däremot tror jag kanske att det blir svårt att vetenskapligt bevisa att det existerar tre världar. Men erfarenhetsmässigt så är vi många som delar den upplevelsen. Och det är den som jag ska berätta lite grann mer om. Så för dig som har ett öppet sinne så existerar de här tre världarna. Och de kan av alla upplevas på den plattform som vi kallar för medvetande. Och det bästa sättet att förklara i vår tid och vår del av världen, det är ju att förklara utifrån termer som vi hittar i västerländsk psykologi. Så häng med så åker vi på en resa. Vi börjar i undervärlden. Undervärlden, det är alltså inte en fysisk plats i underjorden. Så jag vill här att försöka bara glömma alla föreställningar om att undervärlden skulle vara helvetet. Glöm alla filmer du sett om döda människor som kommer upp som zombier från underjorden, alltså skräckfilmer. Det har absolut ingenting med den undervärld som jag berättar om nu. Undervärlden är inte en plats för de döda. Undervärlden är en plats för de levande. Undervärlden är en dimension av medvetande som vi aldrig kommer att kunna nå utanför oss själva, utan enbart genom att resa inåt. Undervärlden är nämligen platsen för såväl vårt personliga som vårt kollektiva undermedvetna. Här finns alltså lagrade alla våra minnen från det här livet. Alla minnen från andra livstider som vår själs resa har fört oss igenom. Här i undervärlden finns också hela mänsklighetens kollektiva minnesbank. Och min upplevelse är att vi får tillgång till den när vi har helat vår egen personliga historia och är redo att verka för hela mänsklighetens bästa. Då är vi också öppna för att se hela mänsklighetens minnen och även hela dem. Mänsklighetens historia gör ju att undervärlden är ganska präglad av tung energi, om jag får uttrycka det så. Därför att den bär många minnen av lidande, många minnen av smärta. Men undervärlden i sig är absolut ingen mörk och eländig plats. Utan det är en plats som också bär massor av ljus, massor av livskraft. Däremot är energin i undervärlden inte i harmoni på det sätt som den värld som vi rör oss i till vardags. Alltså undervärlden är en väldigt kaotisk plats. Och det här beror på att undervärlden är en plats dit vår själ många gånger har tagit sin tillflykt. När livet på jorden har blivit för övermäktigt och för svårt. I många traditioner så beskriver man trauma på det här sättet. Att när vi är med om någonting som är för tungt och för svårt att hantera, när det blir övermäktigt, så går den friska delen av oss, det livfulla barnet, går tillbaka till underjorden där hon eller han är trygg. Medan den sårade delen av oss är den som går kvar på jorden. Och då blir ju undervärlden en plats dit vi kan återvända när vi hela traumat för att komma i kontakt med det ljus och den livskraft som gick förlorad vid traumat. Så i undervärlden så döljer sig alltså delar av vårt medvetande. Såväl vårt personliga som mänsklighetens kollektiva medvetande. Och här finns så mycket livskraft som kan bidra med så mycket. Men den här livskraften, när den är i undervärlden, så är den fortfarande i obalans. Så att det är till undervärlden som vi i inre resor, i meditativt, kan resa för att hämta tillbaka delar av vår själ, om vi kallar det så. Där vi kan återfå kontakten med vår livsenergi när vi har blivit överväldigade av trauman. Undervärlden är alltså vår själsliga skattkammare. Vår själsliga skattkammare där våra gåvor har gömts när vi har upplevt att de inte har varit uppskattade här på jorden. Min erfarenhet är att när man jobbar med den här tekniken som ofta kallas för soul retrieval eller själsåterhämtning, där man meditativt reser tillbaka och tar kontakt med den vi var då när traumat hände, att det är en otroligt helande metod. Att vi verkligen kan få tillbaka så mycket livskraft av att göra den här resan. Och jag brukar säga att en session med soul retrieval, en meditation kan hela sådant som åratal av terapi aldrig skulle kunna hjälpa. Och orsaken till det här, det är ju att mycket av det som hände oss hände innan, medan vi var små och inte hade ett språk. Och det som hände oss innan vi hade ett språk, hur ska vi kunna formulera det i ett terapeutiskt samtal? Det är ju omöjligt att komma åt det. Medan när man däremot blir vägledd eller själv går ner i ett meditativt tillstånd, så får man tillgång till de själsliga bilderna, alltså bilder, symboler, och kan faktiskt komma åt och istället få en bild och en känsla och en upplevelse av den vi var, livskraften som fortfarande finns kvar när traumat hände. Så undervärlden är vår själsliga skattkammare, dit vi kan lära oss tekniker för att medvetet resa och hämta tillbaka till den här världen våra gåvor som gömts där. Och undervärlden rymmer också alla mänskliga symboler som någonsin har funnits. Inklusive det vi kallar arketyper, alltså universellt mänskliga symboler och egenskaper som vi också ser hos djuren. Så jag berättade lite grann om den här tekniken soul retrieval, men en också väldigt vanlig andlig övning eller meditativ övning, det är att göra en medveten resa till undervärlden i ett avslappnat medvetandetillstånd för att kunna möta det vi kallar för kraftdjur. Det här är alltså en symbolisk övning, inre resa, som uppfattas som att vi går ner till Moder Jords inre och möter ett djur som vi kallar för kraftdjur, som är en vägledare, som är en följeslagare utanför oss själva. Och det här djuret representerar krafter, alltså aspekter av vår personlighet som vi inte fullt är medvetna om. Så undervärlden och att ta kontakt med den i meditation, den representerar ju de delar av oss själv som ännu inte är medvetna. Alltså som ännu inte riktigt är i harmoni. Så att undervärlden och vårt uppdrag när vi tar kontakt med den dimensionen, det är att bringa mer ljus och klarhet till de delar av oss själva som vi fortfarande döljer. Och när vi reser i undervärlden och har kontakt med den här dimensionen, så höjer vi ju medvetenheten hos hela mänskligheten kollektivt. Vi reser vidare till övervärlden, som är den plats där allt existerar före det tar form. Återigen så ber jag dig att i just det här samtalet glömma alla föreställningar och begrepp du har om himlen, om att det skulle sitta någon allsmäktig farbror på ett moln, eller återigen att det är här döda människor hamnar. Återigen, det här är inte en plats för de döda, det här är en plats för liv. Så övervärlden är liksom platsen som rymmer alla möjligheter. All potential som livet självt har kapacitet att vara är koncentrerad i övervärlden. Och i populärvetenskaplig kvantfysik så kallas det här för nollpunktsfältet. Du kanske känner igen det ordet. Om man vill vara lite mer andlig och poetisk så kan man beskriva det som Guds hjärta. Alltså övervärlden är Guds hjärta, övervärlden är dit vårt medvetande kan färdas när vi behöver påminna oss om vad vi kom till jorden för att göra. När vi behöver en påminnelse att kan vi återvända hit, återigen i meditativ tillstånd, för att minnas vem vi är, var vi kommer ifrån och varför vi är här. Eftersom övervärlden är platsen där alla möjligheter finns koncentrerade så kan vi lära oss tekniker för meditation att kontakta övervärlden för att förnya det vi kan kalla vårt kontrakt. Vi pratade om vår själskallelse och man kan också prata om att vi har själsliga kontrakt. Så, och det här är ju ganska komplext för att samtidigt som vi har vår själskallelse. Varje människa har sitt unika uppdrag på jorden som ingen annan än hon eller han kan göra. Men samtidigt så är ju inget skrivet i sten därför att allt bygger ju på vår fria vilja. Vi behöver ju säga ja till att anta det där kontraktet eller uppgiften. Och när vi genom livet utvecklas så kan det ju visa sig att livet vill ge oss andra uppdrag. Kanske större uppdrag än vad vi själva trodde. Större än vad vårt intellekt kunde ens föreställa sig. Och det är möjligheter som kommer från övervärlden. Det här kan man uppleva som, man pratar ibland om downloads, nedladdningar. Att man får liksom insikter som en blixt från klar himmel. Alltså möjligheter och kallelser som kan vara både skrämmande men samtidigt oemotståndliga. Som liksom i sig själva kräver att bli manifesterade genom oss. Det kan vara väldigt konkreta saker som att sök det här jobbet. Skriv den här boken. En uppgift som i sig själv kräver att få komma igenom oss. Det här kommer från övervärlden. Och den energi som kommer från övervärlden, den är alltid lätt, den är ren, den är ljus. Även om det kan kännas överväldigande kanske att kasta sig in i någonting helt nytt eller skriva en bok när man inte har några som helst planer på det, så kommer de här uppdragen inte med några föreställningar om tvivel. Det finns ingen tung energi i övervärlden. Och övervärlden försöker ofta kontakta oss på de sätt som vi lättast är tillgängliga. Så att budskap och lösningar från övervärlden kan ofta komma genom drömmar. För när vi drömmer så är ju vårt medvetande vidöppet. Och det finns ett sånt jättebra exempel på det här. Jag vet inte om du har hört historien om mannen som skapade symaskinen. Det sägs att han var på väg att skapa symaskinen. Men ni vet att nålen i symaskinen, den har ju inte hålet som en synål för hand längst upp på nålen. Utan hålet för tråden är ju längst ner på nålen, närmare spetsen. Det sägs att mannen fick den här bilden i en dröm. Hur en symaskinsnål skulle se ut. Och när han fick den bilden som en nedladdning så kunde han skapa symaskinen. Eftersom det krävde att tråden går igenom på ett annat sätt. Och det här är ett jättebra exempel på en lösning från övervärlden som kommer till en uppfinnare i en dröm. Ett mer vardagligt exempel är från mitt eget liv. Och det är att jag ofta den där första minuten mellan sömn och vakenhet på morgon, så får jag ofta jag brukar kalla det för en att göra-lista från Moder Jord. Det är ju naturligtvis för att jag är mottaglig, och då kan jag få ganska konkreta punkter som ska göras under dagen. Allt för att ringa Skatteverket eller någon myndighet till att jag kan få första raderna i ett inlägg som jag ska skriva. Och det här är ju också övervärlden som kommunicerar med oss och vill att vi ska ta emot de här uppdragen. Och för att kunna ta emot de här uppdragen och faktiskt manifestera dem, så tänker jag att vi behöver vara väldigt förankrade i mellanvärlden. Mellanvärlden är ju alltså här och nu. Vårt vardagsmedvetande, den dimension där över- och undervärlden möts fysiskt, rumsligt. Det här är ju platsen vi upplever att vi befinner oss när vi är här och nu. Det här är ju spelplanen och arenan för vårt liv på jorden. Alltså platsen där vi upplever våra sinnesintryck, våra fem sinnen eller sex sinnen om vi vill kalla det så. Där vi upplever sinnesintrycken som en realitet, som en verklighet. Här råder fysikens lagar, här kan tiden mätas med klockan. Det gör den inte när vi reser till undervärlden eller övervärlden. Här kan man känna att man har varit borta en timme eller fem minuter, och när man tittar på klockan så visar den någonting helt annat. Att resa meditativt är alltid att gå utanför tiden, och att resa till under- och övervärlden är också att gå utanför tiden. Så att tid kan bara mätas här i mellanvärlden, eller här i Midgård som är det fornordiska namnet på vår plats här och nu. Men i alla fall, det är här vi befinner oss i vårt vardagsmedvetande, och det är härifrån alla våra medvetandets resor utgår, och det är hit vi återvänder. Och varför jag säger att det är så viktigt att vara väl förankrade, vi behöver känna att den plats där vi befinner oss upplevs som trygg för oss att kunna växa på. Det behöver kännas att det är en plats där vi kan ankra och jorda oss. Och att vi behöver lära oss att vara medvetandemässigt närvarande för att verkligen kommunicera med över- och undervärlden. Så att det kräver att vi har en trygg och harmonisk förankring. Och det gäller ju på alla plan. Allt från att känna sig trygg fysiskt i sitt hem. Att kroppen får mat och näring. Att vi har en relativt trygg försörjning och inte behöver oroa oss om framtiden. Allting sånt där praktiskt, ju mer sån av de bitarna som är på plats, att vi har goda relationer till andra och så vidare, ju tryggare vår förankring är i mellanvärlden, i nuet, desto djupare kan vi resa i oss själva och vårt eget medvetande när vi sedan tar kontakt med under- och övervärlden. Alltså, ju mer vår personliga kraft är jordad i här och nu, i vår vardag, desto djupare kan vi dyka i undervärldens skattkista för att hela våra egna personliga, liksom mänsklighetens kollektiva sår. Desto mer kan vi dyka ner i undervärlden och lyfta fram mänsklighetens ljus och mänsklighetens livskraft till livet här och nu. Och ju mer vi är förankrade i här och nu, desto högre kan vi färdas i övervärlden. Och desto större och kraftfullare kan vi faktiskt manifestera vad som är mänskligt möjligt när vi verkligen är förankrade. Så är det någonstans vi behöver börja, så är det ju verkligen här och nu. Med vårt liv här och nu. Att skapa en trygg plats och plattform och börja med oss själva och vår vardag. Livet i mellanvärlden kan man säga att den har en gemensam nämnare oavsett tradition. Och det är att i mellanvärlden, när vi har en trygg förankring, så hedrar vi Moder Jord som vår källa till livskraft. För kan vi uppleva det som sant att Moder Jord bär oss och när oss? Om vi kan verkligen känna oss på riktigt som älskade barn, som Moder Jords älskade barn. Och att vi både kan ta emot och ge tillbaka jordens gåvor i en ömsesidig harmonisk relation. Då har vi förutsättningarna att vara de som verkligen ser och den som kan resa mellan världarna. För att hela oss själva, andra, hela mänskligheten och allt liv på planeten. Då vandrar vi sannoliken skönhetens väg. Och jag vill teckna en bild som en karta över de här dimensionerna som jag har presenterat. Och då väver jag in begreppet livets träd. Så om du föreställer dig att ett stort träd med djupa rötter och hög krona står i mitten av en cirkel. Och utifrån det här trädet så går de fyra riktningarna horisontellt åt varje väderstreck. Söder, väster, öster och norr. Och där i mitten, platsen där de fyra riktningarna utgår ifrån, där står det här trädet, livets träd. Och då kan du se den här tredimensionella bilden att vi har de fyra riktningarna, de fyra krafterna, de fyra nivåerna av medvetande. Och livets träd, där representerar ju rötterna såklart undervärlden. Stammen, grenarna är mellanvärlden. Och kronan är övervärlden. Så att de fyra riktningarna, de fyra nivåerna av medvetande har alltså förankring i alla tre världar. I alla plan av livets träd. Såväl kronan, rötterna och stammen är förankrade i alla riktningar. Det här är min världsbild. Det här är en holistisk världsbild om vi vill kalla det så. En karta och kompass för att orientera sig i livet. Vad har man för användning av den? Ja, som jag tänker så längs den här medvetna vägen där vi vill hitta de enklaste, rakaste vägarna med direkt kommunikation med livet självt och bidra på det sätt som vi kan för det högsta bästa. Här finns inga gurus, här finns inga präster. Det är ju omöjligt när det handlar om vår egen livsuppgift. Så att på skönhetens väg kan vi såklart ha lärare. Och vi kan träffa på healers som fungerar som vägvisare, som fungerar som guider, som kan dela sin kunskap och kan visa sin väg. Men det är ju bara du själv som kan gå din. Andra människor, vi kan hålla ett heligt rum. Vi kan hålla space för varandra, att möta oss själva. Men det är alltid vår egen villighet att verkligen genomgå den transformation som krävs. Alltså att ha en öppenhet för förändring att ske, det är det som är avgörande. Så att vi kan lära oss enormt mycket av de som har gått före, men samtidigt som vi kan följa vägledning från en guide så måste vi också hitta visdomen och kraften inom oss själva. Så om vi endast sätter tilltro till vad våra lärare säger, utan att egentligen känna efter om lärarens budskap resonerar med oss, så skapar vi faktiskt motsatt effekt av vad jag pratar om som skönhetens väg. Därför att risket är då att vi blir följare av en guru istället för att följa vår själskallelse. Vi ska vara ledare, inte följare. Och det här, det avleder oss också från det rent djupa mötet, alltså vår personliga direktkontakt med anden och vår egen själ. Om jag får återgå till liknelsen som jag gjorde i förra avsnittet där jag pratade om personlig utveckling som att köra bil, så följer vi en guru och så får vi kanske ett körkort i handen. Men det hjälper oss inte att manövrera i en snöstorm. Det ger oss inte mod att ge oss ut i stadstrafik i rusning. Så att för att komma i kontakt med alla nivåer av vårt medvetande och kommunicera med de här tre världarna och livet självt, så kan vi praktisera en urgammal överenskommelse. Och den bygger på att när vi ber om hjälp så svarar livet. Och den här överenskommelsen gäller alltid. Vi får alltid svar. Även om svaret inte kommer i den form som vi önskar och som vi förväntar oss. Och vart jag vill komma med det här, det är att min erfarenhet är att när vi har den här kartan och kompassen, de fyra nivåerna av medvetande, vet att de finns. Och de tre världarna, medvetenheten om att de finns och hur de fungerar. Så har vi fler verktyg att verkligen kunna ta emot de här svaren. För jag har praktiserat den här överenskommelsen sedan jag förstod fullt ut vad den innebär. Och idag kan jag säga att jag lever mitt liv på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Dessutom så driver jag ett företag helt utifrån den här principen. Att jag kan be livet om hjälp och jag får alltid svar. Att jag gör min del så gott jag kan, och sen så tillåter jag mig att lämna över resultatet och utfallet till livet själv som kan se det högsta perspektivet som jag själv inte har. Det vill säga, jag vet att alla fyra krafter och riktningar jobbar för mig, och jag vet att det jag sänder ut i alla tre världar, undervärlden, mellanvärlden och övervärlden, och att det jag sänder ut kommer tillbaka till mig. Så att den här holistiska världsbilden, alltså helhetssynen, där vårt medvetande har fyra nivåer och vår verklighet har tre dimensioner, den gör att vi utvecklar någonting som jag kallar för vertikala relationer. Och det är någonting som kompletterar våra mänskliga relationer. Vertikala relationer, det är ett lite finare namn för att ha goda, trygga relationer till naturen och naturkrafterna. Precis som vi vill ha goda relationer till andra människor, så behöver vi också relationer till naturen. Och det är det senare som så många saknar i vår tid och vår del av världen. Så det jag pratar om som horisontella relationer, det är alltså våra relationer till andra människor. I västvärlden så lever vi kvar i väldigt många gamla mönster. Och agerar i mångt och mycket som präglade ankungar som bara hakar på. Det här är ju ett överlevnadsmönster. Vi hänger på alla andra därför att rädslan att bli lämnad kvar utanför flocken är så stark. Vi hänger kvar för att våra föräldrar inte ska överge oss. Och därför blir vi kvar på det där jobbet som inte längre tjänar oss. Vi blir kvar i de där gamla relationerna som inte tjänar oss längre. Vi beter oss som präglade ankungar för att rädslan, och det är egentligen rädslan att bli lämnad som styr. Men vi ser det här också i våra ceremonier. Vi som har traditionen från judendomen, kristendomen och islam, alla ceremonier firar bara det mänskliga. Vi firar dop, vi firar student, vi firar konfirmation, vi firar bröllop, vi har ceremonier för begravningar. Allting utgår från det mänskliga. Och vänder man sig åt något håll så är det uppåt mot himlen. Det här gör ju att vi tappar jordningen. Alltså de flesta i vår värld och vår tid har därför ingen medvetenhet om att det finns det som jag då kallar för vertikala relationer. Alltså relationen neråt till moder jord och uppåt till solen, naturkrafterna, himlen, vinden. Så att människor i vår tid och vår värld investerar allt i mänskliga relationer. Och min övertygelse och erfarenhet är att så mycket av ångest och ohälsa som vi ser idag kommer från den här separationen från naturen. Det är ju vetenskapligt bevisat att kontakt med naturen läker och helar både fysiska och psykisk ohälsa. Så att det jag kallar för vertikala relationer, det är med ett annat språk, det är relationen till moder jord och relationen till det andliga gudomliga. Dimensionerna av tre världar, dimensionen av fyra krafter och fyra nivåer av medvetande, kontakten med själen och anden. Och min erfarenhet är att när vi utvecklar en medveten och tillitsfull relation till jorden och himlen, då kan vi släppa de här överlevnadsmönstren. Då kan vi stå trygga i oss själva även när flocken vi tidigare följt går en annan väg. Det gör att våra mänskliga relationer kanske förändras. Nya människor kommer in i vårt liv som mer harmonierar med där vi är. Och när vi lär oss den här tidlösa visdomens ceremonier som urfolken är våra lärare för, att alltid utgå från jorden, att fira ljusets återkomst i februari, att fira skörden i augusti, att varje morgon göra en tacksägelseceremoni till jorden. Att, som mina lärare i Peru säger, att det är lika självklart att säga god morgon till jorden, till bergen, som att säga god morgon till vår mamma som har lagat frukost åt oss. Att inte göra det skulle vara otroligt oartigt. Så när vi utvecklar den här relationen till jorden, till himlen, då kan vi ta emot vägledning fullt ut inifrån oss själva. Då kan vi lita på den och vi kan agera på den utan att ständigt behöva andra människors bekräftelse. Det här har insikten om de tre världarna och de fyra nivåerna av medvetande hjälpt mig med att verkligen kunna ta emot. Men okej. Mer praktisk användning av att, varför är det praktiskt att tänka att vi lever i tre världar? Det är ju faktiskt så att här i mellanvärlden, på den här vägen kan vi ta ett ledarskap som västvärlden har saknat fram tills nu. Vi har möjlighet att när vi har kontakt med alla världar skapa ett ledarskap som ser till både naturens bästa och människors bästa. Ett ledarskap där vi är öppna för att ta emot vägledning från livet självt. Att bli de som står trygga i svåra beslut. Att bli de som kan se andra lösningar än den värld vi hittills fått lära sig. Och att insikten i sig, att vår världsbild som vi har lärt oss fram till idag, den är otroligt begränsad och begränsande. Den insikten är ofta en aha-upplevelse. Och att inse hur begränsad vår världsbild har varit ger oss en knuff framåt. Att försöka hitta ett perspektiv där vi inte begränsas av trånga tankemönster och kulturella, strukturella mönster. Utan istället börja jobba med oss själva och våga möta oss själva. Det här är personlig utveckling så att vi inte längre omedvetet begränsar oss. Utan faktiskt skapar utrymme för alla våra gåvor i det här livet. Det är vad vi kan åstadkomma här i mellanvärlden. Undervärlden ger oss ju otroligt mycket helande och nycklar till vår personliga utveckling. Här kan vi titta på vad som håller oss tillbaka. Så var i våra liv har vårt ljus gått tillbaka till undervärlden? Med kontakten med undervärlden så kan man både hela gamla sår och trauman på sin personliga nivå, men man kan också hela kulturella sår kollektivt. Här kan man påbörja terapi eller gå energibehandlingar eller utbilda sig för att faktiskt bli de som kan göra de här medvetna resorna och ha kontakten med undervärlden. Och lite liknande är det med övervärlden, att när den praktiska användningen av den är att den hjälper oss att leva som att det är sant att livet vägleder oss. när man har fått de här downloadsen som faktiskt har en praktisk användning och löser verkliga problem, att vi får svar när vi ber om det. Att vi upplever att naturkrafterna verkligen är på vår sida, att vi kan kalla på dem. Då känner vi ju verkligen att vi har kontakt med övervärlden och att den dimensionen hjälper oss. Och för att komma dit så behöver vi ju börja med att praktisera avslappning eller meditation. Vara ute i naturen framför allt. Det sätt som funkar för oss att göra oss tillgängliga för att ta emot. Vi lär oss att stilla sinnet så att vi kan lyssna. Och lära oss skilja på egots stressade röst och vår egen själ, vår egen längtan och vad vi egentligen vill med vårt liv. Det är så vi faktiskt har användning av att känna de här tre världarnas dimensioner. Och allt det här jag har sagt, det finns naturligtvis ingen quick fix. Det är hårt arbete varje dag. Men samtidigt så har jag också sett att den här transformationen, omvandlingen, kan gå väldigt snabbt när vi verkligen tar ett medvetet beslut. Att vilja ha kontakt med vår själ. Att vilja ha kontakt med alla dimensioner av vår verklighet. Så jag skulle föreslå att du tar en minut efter det här avsnittet. Och sätt en intention att du nu vill lyssna till din egen röst. Ställ dig frågorna. Vad är det viktigaste för dig när vi talar om att skapa en vackrare värld? Och vad är de första stegen som du kan ta idag? Tack för att du har lyssnat. I nästa avsnitt ska vi gå ännu djupare in på kommunikation med naturkrafterna när vi pratar om ceremonier. Jag önskar dig allt gott fram tills dess.